السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا، välkomna till denna veckas söndagslektion. Det är alltid lika kul att komma hit. Och alhamdulillah, det är veckans höjdpunkt som man längtar till. Jag hoppas ni också känner likadant. Vi ska den här veckan börja gå igenom sira. Kortfattat sira. Profetens biografi sallallahu alaihi wasallam. Och sira på arabiska betyder då biografi. Om man talar om andra än profeten alaihi salatu wassalam, så brukar man använda ordet tarikh. Det blir mer som historia. Men om man hör ordet sira, så är det första man tänker på profetens liv sallallahu alaihi wasallam. Om man hör ordet shama'il, shama'il al-muhammadiyya, så refererar det till profetens egenskaper sallallahu alaihi wasallam. Hur han såg ut och hur han var som människa. Hur han talade, hur han gick och så vidare. Och det här finns på hemsidan redan. 4 lektioner som jag starkt rekommenderar er till att lyssna på. Om man säger ordet sunna, så brukar man referera till det profeten gjort, sagt och trodde på. Hans trosuppfattning. Det han sa. Det han gjorde. Och det brukar även falla in där. Man brukar räkna med hur han såg ut och hur han var som människa. Så shama'il faller ibland in i ordet sunna. Så sira betyder då profetens biografi sallallahu alaihi wasallam. Och det här ämnet är någonting lätt att ta till sig. Det är ingenting svårt. Det är inte mycket man behöver memorera. Det är inga svårigheter att förstå sig på. Utan man bara sitter och lyssnar. Och lär sig inshallah ta'ala. Och njuter av hans vackra liv sallallahu alaihi wasallam. Som i sig själv är ett bevis på hans profetskap. Från födsel tills det att han lämnade detta jordsliga liv. Allting tyder på att han är Allahs sanna profet. Alayhi salatu wassalam. Och det är otroligt viktigt att känna till profetens liv sallallahu alaihi wasallam. Han är den bästa människan som har gått på jorden. Den mest älskade människan till Allah subhanahu wa ta'ala. Den som sa ana sayyidu walidi adam yawm al-qiyamah. Jag är människornas mästare på domedagen. Alltså den bästa av människor på domedagen. Så hur kan vi vara okunniga om hans liv? Hur kan vi vara okunniga om profeten sallallahu alaihi wasallam? Då det var genom honom som vi blev vägledda från mörkret in till ljuset. Eller hur? Det var med det som han kom med. Det budskapet Allah gav honom. Och de uppoffringar som han gjorde. Som vi är vägledda idag. Så vi måste ha all tacksamhet till Allah först och främst. Och sen tacka honom, alaihi salatu wassalam, att han förmedlade det här budskapet på bästa sättet. Och att känna till sin profet är otroligt viktigt. Det är en av pelarna som man måste acceptera när man blir muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Man vittnar om att det inte finns någon gud som är värd att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är hans sändebud. Så det är otroligt viktigt att känna till detta. Det är en av frågorna man kommer ställa sig i graven. Då man dör och folk lämnar ens begravningsplats och det bara är du kvar. Där i mörket så kommer det två änglar. Och det sägs att de är svarta med blåa ögon. Och de är väldigt stränga. De sätter människan upp och frågar honom: vem är din herre? Vem är din profet? Och vad är din religion? Så ju kunnigare man är om de här sakerna och ju mer man har praktiserat dem, kommer man att kunna svara på dessa tre frågor. Att studera profetens sira, alaihissalam, är också någonting som ökar den troende i hans kärlek till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ju mer man läser om honom, ju mer förstår man vilken storartad människa han var. Att det verkligen har inte funnits någon människa som honom. Så ju mer man studerar, ju mer ökar man sin kärlek till honom. Och ju mer ökar man sin tro till honom. Den som läser det här kommer förstå att det här kan inte vara någonting annat än en sann profet. Det kan inte vara en magiker, det kan inte vara en skojare, det kan inte vara en galen person och så vidare. Alla de här sakerna som folk har försökt påstå. En man som jobbar med Satan och så vidare. Den som läser det här kommer förstå att det här var en rättfärdig människa som endast gjorde Allahs vilja på jorden. En riktig sann profet. Och det här lär man sig då man förstår att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var unik. Och han var människans föredöme i alla saker. Han var den perfekta och exemplariska ledaren som styrde samhället. Samtidigt som han var en krigsledare som förde krig på bästa sätt. Han var den bästa domaren. Den bästa att döma mellan människor. Han var den bästa av lärare som hade det bästa sättet att lära ut på. Han var den bästa som kallade till Allah subhanahu wa ta'ala. Det bästa föredömet vi kan ha i att kalla folk till islam. Han var den bästa zahid. Personen som inte brydde sig om det här världsliga livet, dess rikedomar och dess skönhet. Utan strävade efter vad som finns hos Allah i nästa liv. Så han är det bästa exemplet och föredömet som vi kan ha. Som Allah azza wa jalla säger i Koranen: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Att ni har sannoliken ett gott exempel och föredöme i Allahs sändebud. För de av er som hoppas på mötet av Allah och den yttersta dagen. Surat al-Ahzab, vers 21. Sira får också människan att förstå sig på Koranen. När man läser Koranen så står det om slaget i Badr. Det står om slaget i Uhud. Det står om Hudaybiyya, Surat Tauba och så vidare. Många av de här sakerna kan vara svåra att förstå sig på. Men när man läser Sira och studerar och lyssnar på Sira så kommer man inshallah ta'ala att få mer insikt i de här sakerna och förstå sig på Koranen bättre. Eller hur? Samma sak som tafsir. Vi gick igenom tafsir. Till exempel Surat al-Fil. Surat om elefanten. När man gick igenom den och berättelsen så förstår man sig, man förstår sig på den. Vad den betyder. Aya för aya. Och samma sak när man läser Sira. Då kommer också den här berättelsen igen. Om elefanten. Vad var det som hände? Så man läser suran, då förstår man vad som hände. Och det här gäller generellt hela Koranen. Men så finns det självklart verser som måste förklaras av hadither och andra saker som kanske inte finns i Sira. Men det ger en bättre förståelse på Koranens budskap. En annan viktig dygd och färda som man kan få ut av Sira är för dem, och vi är alla från dem inshallah och ta'ala, som strävar efter ett islamiskt styre. Att vi inte bara har islam i våra hjärtan utan att det också är den religionen som implementeras på hela jorden. Att det är statsreligionen och så vidare. Det är många som säger att de strävar efter detta. Att de har det som mål att få en islamisk stat. Den som läser Sira lär sig hur man ska gå tillväga. Hur uppnådde profeten sallallahu alaihi wasallam den islamiska staten? Var det genom val? Ja? Att gå med i partier? Var det det medel som han använde? Nej, det var det inte. Var det genom att direkt från första början i Mekka ta fram svärdet och börja döda folk? Nej. Den som läser Sira kommer förstå att det här i sig själv var inte målet. Målet var att kalla folk till Allah subhanahu wa ta'ala. Bort från kyrk till tawhid. Sen när folk gjorde det, då kom det här automatiskt. Att folk accepterade islam. Och ville ha Allahs lagar och Allahs rike på jorden. Så han uppnådde det. Och den som går en annan väg än hans väg kommer aldrig att nå målet. Så enkelt är det. Det finns inga genvägar. Det finns bara en väg. Och det är profetens väg, sallallahu alaihi wasallam. Som Ibn Qayyim brukar säga, att alla vägarna till Allah är stängda, förutom profetens väg, sallallahu alaihi wasallam. Den som går en annan väg än profetens väg kommer att ha vägen stängd framför sig. Den enda vägen till Jannah är profetens väg, sallallahu alaihi wasallam. Som Allah säger, wa anna hadha sirati mustaqima. Säg, det här är min raka väg. Det är en enda väg. Att följ den, och följ inte de krokiga vägarna som leder bort från Allahs väg. Det finns bara en väg. Ihdina sirata al-mustaqim. Som Allah säger, led oss på den raka vägen. Inte på de raka vägarna. Eller hur? I islam följer man bara en klar och tydlig väg. Profeten sallallahu alaihi wasallam. Det är också från allmän bildning att känna till om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vi muslimer och kan ibland inte svara på lätta frågor. Någon säger, okej, men när föddes profeten Muhammed? Vi frågade den här frågan förra veckan. Det var 3 stycken som kunde svaret. Och en svarade fel. 3 som räckte upp handen och en som svarade fel. Jag vet inte vad de andra hade för svar, men i alla fall, allmän bildning. Hur länge bodde han i Mekka? Hur länge bodde han i Medina? Vad heter hans pappa, hans mamma? Vad heter hans barn? Vad heter hans fruar? Många av de här sakerna kan vi inte, eller hur? Det är bara att erkänna. Jag själv har brister. Så därför är det obligatoriskt att vi lär oss om de här sakerna. Så att vi kan om våran kära profet sallallahu alaihi wasallam. Och den sista nyttan som jag nämner här är att det är lärdom. Hela hans liv är lärdom som man ska ta nytta av. Som Allah säger om alla profeter, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Att sannolikt så har ni har tankeställare i deras berättelser. Koranen handlar mest om berättelser, eller berättelsen om Musa a.s. Den mest berättade som finns i Koranen. Varför? Är det som saga? Nej, det är för att vi ska ta lärdom av de här. Vi ska inte göra samma fel som Bani Israel gjorde. Eller hur? Vad hände med de som följde Isa a.s.? De gick också vilse. Vi ska inte göra samma sak som dem. Och så vidare. Alla berättelser i Koranen finns där på grund av en anledning, en orsak att vi ska ta lärdom av dem. Det här var lite kortfattat gällande nyttorna med att känna till sira. Och vi börjar direkt med att gå in på vad som hände innan profeten föddes alaihi wasallam. Och sen vad som hände när han föddes, var han växte upp och så vidare. Och det kommer ta några veckor innan vi blir färdiga med hela sira. Men inshallah ta'ala, det sker. Allah subhanahu wa ta'ala har sänt profeter som förmedlar budskapet om att endast Allah har rätten att dyrkas. Vilket är meningen med livet. Det var därför Allah skapade människan och jinnerna. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnerna, demonerna och människorna för att de ska dyrka mig, säger Allah i surat al-Dhariyat. Och när folk gick vilse från det här syftet så sände Allah profeter. Den första var Nuh a.s. efter Adam då, som kom för att kalla folk tillbaka till islam, den rena religionen. Och sen kom andra profeter efter honom. En av dessa profeter var profeten Abraham, Ibrahim a.s. som också kallas för profeternas förfader. För alla profeter efter honom kom från hans barn. Han fick 2 söner, Ishaq och Ismail. Alla profeterna som kom till Bani Israel kom från Ishaq. Ishak fick en son som hette vad? Jakob, som fick en son som hette Josef alaihissalam, alaihimussalam. Profeten Ismail alaihissalam fick många barnbarn innan det att det kom en profet från honom. Det kom bara en profet. Men det var inte så bara, utan det var den bästa människan och den största profeten som någonsin har sänts till mänskligheten. Det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeten Ibrahim alaihi salam hade två fruar, Sara och Hajar. Med Sara fick han Ishaq och med Hajar fick han Ismail. Han tog Hajar till öknen, Mekka, som på den tiden bara var öken. Det fanns ingenting, berg, fanns ingen vatten, fanns ingenting alls. Han tog Hajar dit med Ismail som var nyfödd och lämnade dem där. Och det är en lång berättelse som finns i Bukhari. En väldigt vacker berättelse som också bevisar hur människan ska förlita sig på Allah och acceptera allt som Allah bestämmer. Och att det som Allah bestämmer är det som är bäst för människan. Hon blev förvånad över att hon lämnades där med jättelite mat, jättelite dryck. Och frågade varför om och om igen. Och så sa han, är det Allah som har beordrat dig? Och han sa ja och gick. Och då så var hon nöjd och stannade kvar. Och visste att det här var någonting bra för henne. Hon var där med Ismail. Ammade honom. Åt den lilla mat de hade. Maten tog slut. Drycken tog slut. Hon blev hungrig. Fanns ingen bröstmjölk. Ismail började gråta. Så hon gick upp på Safa. Berget där. Och letade efter vatten. Fanns ingen vatten. Sprang hon till Marwa. Fanns inget vatten. Och sprang tillbaka till Safa. Och gjorde så här 7 gånger. Och det är också därför man gör den här ritualen i Hajj. Och sen så såg hon hur Ismail lekte med hälen på marken. Och det sägs också att det kom en ängel och grävde med sin vinge där. Och det började komma ut vatten från marken. Som var Zamzam. Och hon gick fram och såg att det liksom forsade. Som också är betydelsen av ordet Zamzam. Någonting som forsar och kommer jättemycket. Och liksom grävde så att det blev som en brunn. La sand runt omkring. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa typ, må Allah ha rahma över henne, om hon inte skulle ha gjort så skulle det ha varit ett hav. Och Zamzam har fortsatt fram till idag att komma ut från det här stället. De levde där. Det kom några resande araber som såg fåglar kretsa över vattnet. Gick dit och frågade om de fick ta del av vattnet och sen om de fick stanna där. Och det fick de. Och på så sätt så grundades Mekka. Och Ismail a.s. gifte sig med en av kvinnorna från de här som flyttade dit. Och bodde där, blev vuxen tills det att hans fader kom. Senare, Ibrahim kom tillbaka. Och de byggde Kaaba tillsammans. De byggde Allahs första heliga moské på jorden tillsammans. Som det framgår i Koranen. Och självklart så var det din och tawhid. Det var islam som gällde. Alla var muslimer. Kaaba var den heligaste moskén på jorden. Dit Allah beordrade folk att göra hajj. Från Ismails tid fram till idag. Alla profeter och alla troende förr i tiden blev beordrade att gå och åka på hajj. Till Allahs barntalas heliga moské. Så folk, de var på tawhid. De var på Ibrahims religion. I generation efter generation. Tills det att Mekka blev större. Och det kom en man. Som hette Amr ibn Luhay al-Khuzai. Den här mannen gjorde något mycket dåligt. Han var resande. Han reste till Sham. Området runt Palestina. Och såg att man där dyrkade statyer. Och tog med sig statyer tillbaka till Mekka. Satte 360 statyer runt Kaaba. Så han var den första människan som började kalla till kyrk i Mekka. Och fick folk att avvika från Abrahams sanna religion, islam. Och folk började göra kyrk, be till de här statyerna. De trodde fortfarande på Allah subhanahu wa ta'ala, att han var skaparen. Men de sa att de här statyerna kommer närma oss Allah. De kommer föra oss närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är helt falskt. Och sen börjar de att avvika från massa andra religiösa riter. Som i hajj börjar man göra kyrk. Man börjar åkalla andra än Allah. Man börjar åkalla jinner. Man hade på sig amuletter. Och man börjar avvika från massa religiösa lagar som fanns. Och så här fortsatte det generation efter generation. Och det blev bara värre och värre. Tills det att Allah subhanahu wa ta'ala sände profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det här är viktigt att känna till. För kristna kan komma och andra. Och wallah, jag hörde det för en månad sedan. Några kristna missionärer. De sa till mig att Muhammad alaihi wasallam tog hedniska traditioner av folket i Mekka. Ni vet vad hedniska betyder? Kyrka, dyrka statyer, avgudadyrka. De sa han tog såna här traditioner från dem i Mekka. Som att göra hajj till exempel. De gjorde hajj innan honom. Ja? Så om man är okunnig kan man inte svara på det här. Då säger man det är sant. Men om man är kunnig så vet man att det var inte de som hittade på hajj. Utan hajj kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var profeten Abraham som gjorde det. Så hajj i grunden är från islam. Men den hajj de gjorde, det var fel. Och islam kom bara för att bekräfta och korrigera de felen som fanns så att folk skulle göra rätt hajj till Allah subhanahu wa ta'ala och inte göra kyrk. Så det är viktigt att känna till det här. Att profeten Muhammad s.a.w. har inte godkänt några hedniska traditioner. Och vi tänkte läsa från en bok idag som heter Sahih Siratun Nabawiyya från Sheikh Al-Albani rahimahullah. Och det är egentligen en bok som är skriven av Al-Hafidh ibn Kathir, Al-Hafidh ibn Kathir har en bok i Sira som heter Al-Fusul. Sheikh Al-Albani rahimahullah läste från den boken och förkortade den, tog bort det som är svagt och så vidare. Men han hann tyvärr inte göra färdigt den här boken, den är väldigt kort. Han hann bara komma till Al-Isra wa Al-Mi'raj. En tidig period under profetens liv i Mekka. Och vi kommer inshallah att läsa från den här boken tills vi kommer dit och sen läsa från andra böcker. Men vi tar också fawaid, nyttor från andra böcker för att förklara vissa saker som sägs. Och vi nämner också ibland vad som är korrekt och vad som inte är korrekt. Det är också bra att veta. Vad som är fel. Det sägs mycket saker som inte är sant, eller hur? Och det är bra att känna till. Ni kommer höra många saker som ni själva kanske har trott som inte stämmer. Taib. Det första kapitlet handlar om profetens släktträd, alaihi salatu wassalam. Hans rena släktträd. Hans goda förfäder. Allah subhanahu wa ta'ala säger Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah vet bäst vart det passar att ge ansvaret för profetskapet. Allah vet bäst vem det passar att välja ut till profet. Surat al-An'am 124. När Herakl, kungen över det kristna riket som fanns under profetens tid, alaihissalam, det fanns två stora riken. Det var det kristna riket som kallades för Rom och som då hade sin huvudstad i Konstantinopel som ligger i vilket land? Vilken stad är det? Amasud. Vilken stad är Konstantinopel? Istanbul. Namn. Konstantinopel är Istanbul idag. Det var de kristnas huvudstad på den tiden. Och det finns kvar idag även många gamla monument eller kyrkor och sånt från den tiden. Och de hade också ett starkt fäste i Sham, Palestinaområdet, de kristna. Abu Sufyan, som var från Mekka och var profetens släkting, alaihissalatu wassalam, var mushrik i början. Han var månggudadyrkare. Han reste till Sham och träffade då deras konung som heter Herakl. Herkules, eller?
Herakles.
Ja? Herakles. Herakles. Ja, som han kallas för. Abu Sufyan träffade honom. Och den här konungen som var stark kristen frågade honom frågor. Han sa, vem är närmast honom, alltså släktskap? De hämtade Abu Sufyan. Och så ställde han massa fina frågor. Vi kommer komma till den hadithen. Inshallah, kanske nästa eller nästa lektion i alla fall. Men en av de frågorna som han ställde var, och hur är denna mans släktskap bland er? Hans släktskap, hans status och så vidare. Och då så sa det Abu Sufyan att han har ett högt släktskap. Han har bra förfäder, ett rent släktträd. Och sen svarade Herakl som svar på detta. Och så är det med alla profeter. De sänds med det bästa släktskapet bland deras folk. Och han sa det också om sig själv att han är Sayyid waladu Adam yawm al-qiyama fi dunya wal akhirah. Han är människornas ledare eller herre, mästare kan du säga också, i nästa liv. Alltså den bästa av människor i nästa liv. Några av hans namn är Abu al-Qasim, Abu Ibrahim. Och Abu al-Qasim är hans kunya, hans smeknamn. Man brukar ta smeknamnet efter sin äldsta son eller sin äldsta dotter. Eller även om man inte har barn. Som Aisha radiyallahu anha, hon var Abdallah, hon hade inga barn. Hon kallar sig för Abdallah. Det är okej att man gör det. Man kan ha smeknamn. Att man tänker, om jag får en son så ska han heta Abdallah. Jag kallar mig för Abu Abdallah. Det är okej att man gör så. Men han var Abu al-Qasim. Al-Qasim var en av hans söner som dog. Han är också Abu Ibrahim. Han är Muhammad, Ahmed, Al-Mahi, alladhi yumha bihi al-kufr. Han är Ahmed och Al-Mahi. Al-Mahi betyder den med vem Allah suddar ut otro. Med den med vilken Allahs hjälp tar bort otro. Al-Aqib alladhi ma ba'dahu nabi. Al-Aqib som kan betyda den sista. Den som inte finns någon profet efter. Wal-Hashir alladhi yuhsharu nas ala qadamay. Den som folk kommer att återuppstå vid hans fötter. Alltså de kommer att gå efter honom på domedagen. Nabiyu Rahma. Barmhärtighetens profet. Nabiyu Tauba. Profeten som bemanar och förmanar folk att göra Tauba. Be Allah om förlåtelse. Och Nabiyu Al-Malhama. Profeten som kom vid slutet av denna värld. Wa Khataman Nabiyin. Profeternas sigill, den sista av sändebud. Och han är också Abdullah, som Allah kallar honom för i Koranen. Al-Bayhaqi säger att vissa av ulama la till namn som har nämnts i Koranen. Det är att han kallas för Rasul, Nabi, Ummiyan, illitterär, någon som inte kan läsa, Shahiden, vittne, Mubashiran, den som kommer med glada nyheter, Nadiran, den som varnar sitt folk för ett hårt straff. Wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi. Och en som kallar till Allah med hans vilja. Alltså med Allahs vilja. Wa sirajan munira. Och ett starkt lysande ljus. Wa ra'ufan rahima. Som det nämns i slutet på surat al-Tawbah. Att han är barmhärtig och ra'uf. Mudhakkiran, en som påminner. Wa ja'alahu rahmatan wa ni'matan wa hadiyan. Och han gjorde honom till en barmhärtighet, en välsignelse och någon som vägleder. Hans släktträd är Ibn Abdullah. Hans fader heter Abdullah. Ibn Abdul Muttalib. Hans farfar Abdul Muttalib. Ibn Hashim. Ibn Abd Manaf. Ibn Qusay. Ibn Kilab. Ibn Murrah. Ibn Ka'b. Ibn Luwai. Ibn Ghalib. Ibn Fihr. Ibn Malik. Bin Nadr, bin Kinana, bin Khuzayma, bin Mudraka, ibn Iyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'd, ibn Adnan, wa huwa min walad Ismail. La mahala ala ikhtilafin kam abin baynahuma. Så alla dessa förfäder som vi nämnde, man vet dem med säkerhet, det finns ingen ikhtilaf där. Att de alla var hans förfäder. Tills det att man kommer till Adnan. Och Adnan är från profeten Ismails barnbarn. Men man vet inte hur många som var mellan Adnan och Ismail. Hur många generationer som var mellan Adnan och Ismail. Men Adnan är utan tvekan från Ismails avkomma. En annan sak om man läser det här släktträdet är att det förenar honom med alla stammar som finns. Alla arabiska stammar. Al-Hijaz på den arabiska halvön. Så alla går tillbaka till honom i släktträd. Det också nämns i vissa hadither som det råder lite ikhtilaf om. Men Sheikh Albani säger att de är godtagbara. Att profeten alaihissalam, han sa: jag kommer från alltså familj som var gifta. Och ingen från mina förfäder hade umgänge utanför äktenskapet. Alltså inga av mina förfäder har fötts utanför ett äktenskap. Utan alla har varit rena. De kommer från ett rent släktträd. Fram till Adam, alaihissalam. Fram till Adam, alaihissalam. I Sahih Muslim nämns det från Wathila ibn al-Asqa att profeten alaihissalam han sa: inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah upphöjde eller särskilde Ismail från Ibrahims barn. Wastafa min bani Ismail bani Kinana. Och han särskilde bani Kinana från Ismails barn. Och han särskilde Quraysh från bani Kinanas barn. Och från Quraysh särskilde han ibn bani Hashim. Och han särskilde mig från bani Hashim. Alltså den bästa av de bästa av de bästa. Och han sa det om sig själv också, alaihi salam, att han var da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa. Han sa: jag är ett svar på profeten Ibrahims dua, och jag är de glada nyheterna som Isa kommer. Jag är ett svar på profeten Ibrahims dua, och jag är de glada nyheterna som Isa kommer till folket. Och det här refererar till två verser i Koranen. Bland annat versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger om profeten Ibrahim då han gjorde dua till Allah: Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Herre, sänd bland dem, alltså mina avkommor, ett sändebud. Minhum yatlu alayhim ayatika. Sänd till dem ett sändebud från dem, alltså från dem själva, som reciterar dina verser. Lär dem boken, alltså Koranen, wal hikma, sunna, och rena dem. Innaka antal azizul hakim. Sannolikt så är du el azizul hakim. Så profeten Ibrahim bad här till Allah subhanahu wa ta'ala att det skulle komma ett sändebud från hans barnbarn som skulle vara från komma till ett folk som han då bodde bland. Han skulle recitera Allahs verser och sunna, al-hikma, visheten, och att han skulle rena folket. Så det här var ett svar på profeten Ibrahims dua, alaihissalam, att han sände profeten Muhammed, alaihissalam. Och den här versen finns i surat al-Baqara 129. Och gällande Bushra Isa, Isas glada nyheter, alaihissalam, till hans folk. Det var när han sa till folket: wa idh qala Isa ibn Maryam, ja bani Israel, inni rasulullahi ilaykum. Då Isa sa det till sitt folk: ja bani Israel, jag är ett sändebud från Allah till er. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat. Jag har kommit för att bekräfta vad som uppenbarats i ett taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Och jag har kommit med de glada nyheterna om ett sändebud som kommer efter mig som heter Ahmed. Surat Saff vers 2, vers 6. Och Ahmed är ett av profeten Muhammeds namn, alaihissalatu wassalam. Nästa kapitel handlar om bab maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam föddes på en måndag, som det berättas i Sahih Muslim. Från Abu Qatada radiyallahu anhu, att en beduin, han sa till Rasulullah: "Ja Rasulullah, vad säger du om att fasta på måndagar?" Han sa: "Det var den dagen som jag föddes på, och det var den dagen som jag blev profet. Det var den dagen jag föddes på, och det var den dagen som den första Koranen kom ner till mig." Men här kommer vi till en viktig punkt. Vilket datum föddes han? Det har nämnts i många siraböcker att han föddes den 12:e från Rabi al-Awwal. Alltså månaden, den islamiska månaden, Rabi al-Awwal. Men allt det här är da'if. Det är alltså svaga hadifer. Att han föddes den 12:e. De nämns utan kedjor. Och så säger Sheikh Albani rahimahullah, förutom de som säger att han föddes den 8:e av Rabi al-Awwal. Det är berättat av Malik i hans Muwatta med autentiska kedjor till en person från ett tabi'in, Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Och det här är det mest autentiska som har nämnts gällande när han föddes. Och vissa av de lärda säger att det är det här som är korrekt, men de flesta säger att det är den 12:e. Taib. Men det som är mest autentiskt är den 8:e. Men även det är man inte säker på. Men sen i slutändan så är det inte viktigt. Det är inte så viktigt exakt vilket datum han föddes. Det som är viktigare är att man tror på honom och följer honom, eller? Men det här är också ganska viktigt. Varför? För det finns de som firar profetens födelsedag, alaihissalatu wassalam, den 12:e Rabi al-Awwal. Och det här är helt fel. Det har ingenting med islam att göra. Det är haram och det är bid'ah. Det är någonting som man har hittat på, innoverat i islam, att fira profetens födelsedag sallallahu alaihi wasallam. Många av er har säkert hört det eller sett det på TV. Vissa länder, jag tror inte nämna några namn, men det är typ, vad säger man, röd dag. Alla har ledigt. Och så man firar, man gör fester. Och på festerna, inte bara att man gör fester, man gör saker som är haram också. Män och kvinnor dansar tillsammans med musik. Och sjuka grejer. Men det sjuka är att de firar den på en dag som inte ens är säker på att det var hans födelsedag. Taib. Och det är en sån klar och tydlig bidda. Varför? För det finns ingen koranvers som säger att man ska göra det. Det finns ingen hadith som säger att man ska göra det. Inte ens svag. Det finns ingenting alls. Ingen av sahaba säger att man ska göra det. Ingen av sahaba har någonsin gjort det. Ingen av tabi'in har sagt att man ska göra det. De som kommer efter sahaba. Och ingen har någonsin uppmuntrat till det. De första som började fira hans födelsedag, det var Fatimiyun. Det var en grupp av extrema shia som bodde i Egypten. Och deras argument var att om kristna firar Jesus födelsedag, som är bra, varför ska då vi inte fira Mohammeds födelsedag, som är ännu bättre? Är det bra argument, eller? Ja? Det är helt fel. Till och med Isas födelsedag ska man inte fira. Det är också något påhittat. Det finns inga födelsedagar i islam. Så det här är man kan säga en av de tydligaste bid'ah som finns. Så det är helt fel att fira profetens födelsedag sallallahu alaihi wasallam. Vilket år föddes han? Han föddes år, vad sa vi förra veckan? 571. Nej, och vissa säger 570. Och det här året kallas också för någonting. Det kallas för elefantens år på arabiska. Nej, Amul fil, elefantens år. Och elefanten refererar till vad? Abraha, den etiopiska konungen. Det fanns en etiopisk konung som hade andra folk som också bestämde i delar av den kristna världen där. Och det fanns en som hette Abraha som var konung över, eller bestämde över Jemen på den tiden. Man hade där en kyrka, eller man byggde en stor kyrka som man ville att den skulle konkurrera med Kaaba. Alla folk åkte till Kaaba, till Mekka. Och folket i Mekka tjänade jättemycket på handel. De hade ingen inkomst, det växer ingenting i Mekka. Det finns inget hav, det finns inget guld, det finns ingenting. Det enda de tjänar på är handel. Så alla åkte till Mekka och de tjänade jättemycket pengar. Så den här kungen tänkte att vi ska bygga en likadan Kaaba i Jemen. Och de säger det är sanna, eller? Det finns i hadithen att det är sanna. Hadithen finns i Bukhari. I alla fall, kungen byggde en jättestor kyrka. Och vissa från folket i Mekka kom dit och blev arga. Så vissa gick in och gjorde sina naturliga behov i den här kyrkan och smetade runt massa saker på väggarna och gick ut därifrån. Så den här kungen blev jättearg. Han samlade en armé på flera elefanter, vissa säger 13 elefanter eller jättestora, och massa soldater, och begav sig till Mekka för att förstöra Kaaba. Och ingen kunde stå i hans väg. Det var någon enstaka stam som försökte, men alla blev besegrade, för man hade aldrig förut stridit mot elefanter. Det är typ omöjligt att strida mot en elefant. Så de red och red och red. Och folket i Mekka fick höra om det här. De blev också jätterädda och gick upp på bergen i Mekka. Och när elefanterna kom till en dal utanför Mekka, så stannade den första elefanten och alla andra stannade också. Och vägrade gå framåt. Den här mannen, Abraha, slog och slog och slog, den vägrade gå framåt. När han vände på den till höger eller vänster eller bakåt, den bara sprang. Men den vägrade gå mot Mekka. Och han fortsatte i alla fall där och försökte få den att gå mot Mekka, tills att alla skickade de här fåglarna. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Att han sände de här fåglarna, tayran ababil, fåglar som slängde ner lerstenar och förgjorde dem i alla fall. De blev som ka'asfin ma'kul, de blev som sönderäten gräs eller någonting sånt, som bara, de bara dog ut liksom. Och de sa att den här Abraha, eller en av dem i alla fall, klarade sig nätt och jämnt och kunde ta sig tillbaka till Jemen och berätta vad han sett, och sen så dog han direkt. För att också göra det till ett tecken för de som skulle lyssna, att Allah subhanahu wa ta'ala skyddade Kaaba. Och han nämner vissa av ulema att han skyddade inte Kaaba för folket i Mekkas skull. De dyrkade statyer, eller hur? De var onda människor. Men han skyddade Kaaba för vad som skulle komma. Vilket var? Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och han gjorde det också till ett tecken på att någonting stort kommer att hända. Och någonting stort hände det året. Den bästa av sändebud föddes. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också gällande hans födelse att hans mor drömde. Hans mor hette Amina. Amina bint Wahb. Och hans far hette Abdullah. Han sa, min mor Amina drömde att hon såg ett ljus när hon var gravid. Ett ljus komma ut från hennes sköte som lös hela vägen till Sham. Lös upp slotten i Sham, alltså i Palestina. Vilket också är ett tecken på att en stor man skulle komma och skulle födas. Och Ibn Rajab säger att i det här finns det en indikation på det här ljuset som profeten skulle komma med, alayhi salatu wasalam. Ljuset som då var uppenbarelsen, med vilket han ledde folk ut från mörkret in till ljuset. Mörkret av kyrk in till ljuset. Som Allah nämner i surat Al-Ma'ida också, vers 15-16. Och Ibn Kathir säger gällande den här drömmen, varför specificerade man Sham? Ljuset kommer till hela jorden, eller? Varför nämndes bara Sham i den här hadithen? Jo, han säger för att ljuset skulle få starkare fäste, alltså islam skulle få starkare fäste i Sham, i Palestina-området. Det var ett av islams starkaste fästen. Och det kommer att vara muslimskt. Fram tills det att Allah subhanahu wa ta'ala sände ner profeten Isa a.s. Det kommer att vara fästet, alltså innan domedagen. Det kommer också vara stället där Allah subhanahu wa ta'ala samlar folk på innan domedagen. De troende kommer samlas i Sham. Och det har nämnts många hadither gällande dygden av folket av Sham. I Damaskus kommer Isa att komma ner. Många judar och kristna på den här tiden inväntade en profet. Judarna och de som hade kunskap visste att det skulle komma en till profet. Och de visste hans beskrivning. Och de visste till och med vart han skulle komma. Att han skulle komma till en stad som låg mellan två lavaområden. Som var omgivet med daddelpalmar. Det här stod i Gamla testamentet. Så massor av judar fann den här staden som hette Yathrib. Yathrib, mer känd som Medina. På arabiska halvön. De åkte dit, bosatte sig där i väntan på en profet att han skulle komma. Och många kristna kände också till den här profeten. Och fram till idag är det många som säger att det är han som menas med den här versen som finns, den här Parakletos. Att han är den som också betyder Mahmud, den som prisar Allah mycket, den som är lovprisad. Så många väntade på hans ankomst, som också ni kan höra i berättelsen om Salman al-Farisi, som levde på hans tid och letade efter sanningen. De kunniga präster som fanns på hans tid, som verkligen var på sanningen, visste att det skulle komma en profet. De sa nu är tiden för ett sändebud, och han kommer att komma. Och vissa beskrev vart han skulle komma, och det var också Medina. Och den föreläsningen finns också på hemsidan. Det har nämnts i en hadith att en man som bodde i Medina, som var väldigt ung, han var mellan 7-8 år. Han sa, jag minns allt som hände. Jag hörde judarna, eller en jude, ropa ut. Och samlade folket. Han ställde sig på ett högt ställe. Och samlade folket. Och sa, ja ma'ashar al-yahud. Samling av judar. Tills det att alla människor samlades framför honom. Och folk sa, vad är det med dig? Han sa, ikväll har Ahmeds stjärna fötts på himlen. Han kommer att komma. Alltså, han såg en stjärna på himlen, en ny stjärna. Och han sa, det här är ett tecken på att Ahmed har fötts. Och en liknande riwaya nämner också att vissa präster och munkar i Sham sa att en profet har kommit, eller har fötts, för hans stjärna har kommit. Så om han kommer så följ honom. Men judarna hade ett problem. Och det problemet har de fortfarande. De är högmodiga och säger att profeterna måste vara judar. Taib. Och även det har de inte ens följt. De accepterade inte ens Jesus a.s. som var född av judiska, eller en judisk mamma. Alltså från Ben Israel. Så de väntade på en man som skulle vara profet och komma till Medina, som skulle vara jude. Men när de såg att han kom och han var arab, så vägrade de att acceptera sanningen. Förutom ett fåtal. Jag har hört siffror på runt 30 stycken. Igen, ett fåtal accepterade islam. De var uppriktiga. Och den mest kunniga, heter han Abdullah ibn Salam, accepterade islam. Han visste att det här var en riktig profet. Men resten var högmodiga. Och alla säger att de känner till honom lika väl som de känner till sina egna barn. De visste att han var en riktig profet. Men de vägrade att acceptera honom. Profeten, alaihi salam, föddes föräldralös. Hans far Abdullah dog innan det att han hade fötts. Han reste för att hälsa på några morbröder i Medina. Och dog i Medina. Innan det att profeten föddes, alaihissalatu wassalam. Så han föddes föräldralös. Och när han föddes så lämnade hans mor Amina honom efter ett tag till en dimoder som skulle ta hand om honom ute på landet. Och det var en tradition som fanns att barnen skulle växa upp på landet för att bli starka, friska. De skulle ta hand om fåren, lära sig riktig arabiska, vara borta från alla sjukdomar och så vidare. Så man lämnade honom till Bani Sa'd. Bani Sa'd var en kabila, en stam, som levde utanför Mekka. Och hans dimoder hette Halima Sa'diya. Hans dimoder hette Halima Sa'diya. Och det finns inte så mycket dokumenterat från just den tiden. Det finns en hadith om lite saker som hände, men Allahu alam, många säger att den är svag. Det här med att när han kom dit så direkt blev hennes djur jättesnabbt, som egentligen var jättelångsamt. Hon rädd för allihopa. Hon hade en son som var hennes och hon fick liksom bröstmjölk till båda två i överflöd. Och direkt när han kom fram där det var torka i flera år och det började regna direkt. Och fåren som de vallade var alltid proppmätta. Att det blev jättemycket baraka när han kom. Den här hadithen finns det lite... Vissa ulama säger att den är autentisk, andra säger att den är svag. Allahu alam. Men utan tvekan så var han välsignad. Han nämner en berättelse och en viktig sak som skedde under den här perioden. Han bodde där från ungefär, eller till ungefär tills han blev 6 år gammal. Bodde han ute på landet. Han sa, när jag var med min broder, alltså de broder, som de hade ammat från samma mamma. Man kallas också för, det blir också bröder. Och vi var ute och vallade våra får. Så kom det 2 män med vita kläder. En annan hadith, vi förkortar som Sheikh Al-Bani säger, så att jag såg som 2 vita örnar som flög över mig. Och att de sen kom och det var 2 änglar. Att 2 män med vita kläder kom. Och en av de här männen, det var Jibril, som det nämns i Sahih Muslim. Och han kom då profeten Hassan lekte med pojkarna, som det nämns i en annan hadith. Han tog honom och liksom fick honom att förlora medvetandet och öppnade hans bröstkorg. Tog ut hans hjärta. Och från hjärtat tog de ut en svart köttklump. Och så sa de, det här är shaitans chans på dig. Alltså han kommer inte ha någon chans på dig. Och så slängde de iväg den. Tvättade hans hjärta i en guldskål med zamzamvatten. Och sen sydde de igen hans bröstkorg. Och han gick tillbaka till folket. Och när de andra barnen såg det här blev de helt chockade. Och de sa att den shaitan har kommit, han är död och så vidare. Men när de såg honom så stod han där och han var helt vit. Han blev helt blek. Och Anas radiallahu anhu, han sa, som sen tjänade honom i slutet på hans liv, 11 år. Han sa, wallahi, eller han sa, jag kunde se stygnen i hans bröst, på hans bröstkorg. Jag kunde se stygnen i hans bröstkorg. Och det här skedde 2 gånger i hans liv. Man tvättade också hans hjärta innan himlafärden. När han skulle tas upp till himlen. Och sheikhen säger här att det kan vara för att göra en sån stor sak. Att tas upp och få tilltala Allah subhanahu wa ta'ala. Över den 7:e himlen. Kräver att man är helt ren. Eller hur? Att man är helt ren från allting som kan vara klandervärt. Men när Halima fick veta det här så blev hon självklart mycket rädd och visste inte vad som hade hänt. Och lämnade tillbaka honom till hans mor. Och sen dog hans mor. Vid 6 års ålder. Och då var det hans farfar som tog hand om honom, Abdul Muttalib. Och det sägs också att han ärade honom högt. Han älskade honom starkt och ärade honom mycket högt. Till och med mer än sina egna barn, sägs det. Men han dog också. Och han, innan han dog så rådgav han Abu Talib att ta hand om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som var hans farbror. Alltså det var Muhammeds farbror alaihi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Och vi nöjer oss med det för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammed. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.